Efter Gazakriget och USA-valet anklagas medierna för partiskhet, bristande objektivitet. Men vad är det att vara objektiv? Går det ens? Det här är Filosofiska rummet om objektivitet. Och i Filosofiska rummet den här gången sitter idéhistorikern Staffan Bergvik, filosofen Åsa Wikfors och medievetaren Bengt Johansson. Mycket välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Och välkomna alla lyssnare. Det har ju blåst upp en ny storm kring mediernas objektivitet i spåren av rapporteringen om Gazakriget och det amerikanska valet med Donald Trump som tillträdande president. Att ge en sann beskrivning av verkligheten, att vara objektiv, är ett ideal inom både journalistik och vetenskap. Lite kort först, vad lägger ni i begreppet objektivitet, Staffan?
Ja, för mig, ett ideal är ett bra ord. Men det är också någonting som jag tänker är historiskt format i olika sammanhang och har skiftat. Idén om hur man uppnår och vad det är också någonting som har skiftat över tid. På intressanta sätt.
Mm. Och själva objektiviteten då, Åsa? Vad är det?
Ja, alltså det, subjektivitet är motsatsen då. Det är ju just att man, objektiviteten handlar om att komma ifrån det enskilda perspektivet, mitt perspektiv, svenskens perspektiv, kanske även människans perspektiv om det går. Så det är liksom en glidande skala där, och ett ideal är ett bra sätt att beskriva det. Det är något vi strävar mot i vetenskapen och journalistiken och på annat vis.
Bengt.
Ja, nej, men jag håller väl med, och det är väl just det här att när man tittar på, jag är ju ganska färgad av journalistikforskningen då, och det handlar mycket om att inte ta ställning, att det ska vara mer fokus på fakta än på känslor och inte vara det subjektiva, utan det som är någon sorts public knowledge, liksom, det är det gemensamma.
Tycker ni att det här är ett bra och självklart begrepp?
Ja, det beror väl på om man menar filosofi eller om man menar journalistik eller vetenskap. Filosofiskt är ett spännande begrepp, men det kanske inte alltid är så användbart.
Alltså det finns ju inte ett begrepp här. Det finns ju flera objektivitetsbegrepp, och det har olika funktioner i olika sammanhang. Det är helt avgörande när det gäller vetenskap, självklart. Det är helt avgörande när det gäller journalistik, beroende på vad man lägger i det då. Då kan det handla både om att man tänker sig att man, det ska vara värderingsfritt, men också att det ska vara en rimligt rak representation av verkligheten då. Men sedan, ibland vill vi ju ha det subjektiva. Ibland vill vi veta precis just vad en person upplever och känner och så. Så det beror på kontexten. Mm.
Men inte helt okomplicerat kan vi ju säga. Och Staffan, du ska strax få komma med vad du tänker kring det här med komplikationer och sådär. Men vi ska prata nu om just hur objektiviteten har växt fram historiskt, som du var inne på, Staffan. Och sen så småningom kommer vi komma till det här som är ingången idag, att medierna just nu anklagas för partiskhet och ensidighet i rapporteringen om Gazakriget. Men du, Staffan, du som är idéhistoriker, när och hur föddes den här idén?
Man kan ta fasta på det Åsa sa, att det är inte ett begrepp, utan att det är ett begrepp som hänger ihop med många olika saker. Och om man då tänker i relation till vetenskap, som ju är någonting som föregår journalistik, i alla fall i modern mening, så handlar det ju om hur man på ett så bra sätt som möjligt beskriver verkligheten så sanningsenligt som möjligt. Och då har man liksom haft olika idéer om hur det går till över tid. Jag ska inte bli för långrandig, men enkelt uttryckt kan man väl säga att de forskare som har studerat det här historiskt, de menar ju att det är först under 1800-talet som man faktiskt börjar prata om objektivitet i vår mening, som att den som påstår någonting om världen ska försöka dra sig tillbaka. Alltså motverka det subjektiva. Det är någonting som uppstår i mitten på 1800-talet. Och bara för att liksom illustrera skillnaden, så kan man säga att innan det så finns det en hel del liksom vetenskapsteori, kunskapsfilosofi, som menar att det är liksom den som skapar kunskapen. Det objektiva ligger i den som skapar kunskapen. Om man tänker sådana som Descartes eller något, så är liksom det mänskliga tänkandet i grunden för vetenskapen. Och då är liksom objektiviteten inne i människan, inte utanför människan, som skapar kunskap. Så där är liksom ett skifte. Sen kan man fundera på vad det beror på. Det finns säkert många olika förklaringar, men en sån där är ju att det uppstår tekniker som de använder på 1800-talet, som möjliggör det här att ta ett steg tillbaka, till exempel kameran eller mikroskop, som i och för sig hade funnits sedan tidigare. Men alltså att man ger en slags representation av verkligheten där man som individ som skapar kunskapen kliver tillbaka. Att liksom lägga band på sig själv. Att inte lägga sig i. Det är en sån här... Och som då börjar beskrivas som objektivitet just. Det är en 1800-talsprodukt skulle man kunna säga. Lite enkelt.
Ja, alltså jag kan tänka mig att ordet kanske kommer då. Och det har ju nog säkert också att göra, det vet ju du mer om, att liksom den moderna vetenskapliga institutionerna växer fram. Mm. Där man jobbar, liksom, där just den här sociala dimensionen hos vetenskapen blir så viktig. Man ifrågasätter varandra, man försöker motverka varandras skevheter. Mm. Att hänga samman med det. Men det går ju tillbaka till Platon här idén, att försöka komma till hur objektiv kunskap om världen. Så på det sättet är det ju en väldigt gammal idé, även om man kallar det för andra saker. Och vad det gäller just Descartes, han ansåg visserligen att grunden för vetenskapen ligger i den här säkerheten om att man själv existerar. Men han tar ju med Gud i bilden för att Gud ska försäkra sig oss om att när vi tror det som är tydligt och klart, då har vi en objektiv bild av verkligheten. Mm. Så det där är ju en väldigt gammal idé, men att den växer fram på det här sättet inom vetenskapen har att göra med, tror jag, att vetenskapliga institutionerna växer sig starka. Mm.
Mm. Kan man säga då, och objektiviteten som den kom på 1800-talet, liksom inte bara tanken om att det finns något, att man ska försöka nå någon kunskap om det objektiva på något sätt, utan att det är metoden för hur man gör det?
Ja, alltså metoden, ja, men det växte ju fram tidigare, jag menar 1600-talet, när vetenskaplig metod verkligen blev, den moderna empiriska vetenskapliga metoden blev stark, och Newton och så vidare. Så det fanns ju redan på gång, men det som växte fram under 1800-talet, det är ju den vetenskapliga institutionen. Alltså universiteten ordentligt, alltså där man har, där man, det handlar inte om enskilda forskare som sitter och hittar, liksom försöker ta fram sina geniala idéer, utan man jobbar tillsammans. Och en väldigt viktig dimension av det är just att vi kan ifrågasätta varandra, motverka varandras subjektiviteter på det sättet. En disputation, bara en sån idé, handlar ju om att ifrågasätta. Mm. Ett seminarium, kritisk granskning och så, som vi ägnar oss åt så mycket. Så det tror jag växer fram i då. Men idén är gammal, det var någonting som man har velat väldigt länge ha objektiv kunskap om yttervärlden.
Mm. Bengt, om vi går till det som är lite fokus då idag, journalistiken. Hur växer, hur kommer objektiviteten fram
alltså
där?
Det hänger ju tätt samman med det som vi hörde innan här nu, för att alltså på 1800-talet i USA så växer tanken om en objektiv journalistik fram. Och det handlar väldigt mycket om att legitimera journalistikens existens som en egen institution. Och i början handlar det ganska mycket om kommersialisering. Alltså att ska du nå en bred publik så kan du inte vara partisk. Då kanske inte de köper din tidning, så du måste bredda kundunderlaget. Men också tekniken. Man pratar om att telegrafen promotade liksom korta nyheter som inte var så mycket utbroderade, utan väldigt korta nyheter. Så tekniken växer fram och också bidrar till den här ganska korta, rappa, sakliga rapporteringen. Och sen kommer då professionaliseringen av journalistiken att se sig som ett eget skrå, som en egen yrkesgrupp. Då måste man ha någon sorts legitimitet. Och då blir det objektiva också en legitimitet för den egna yrkeskåren. Så att alla de här sakerna växer fram under 1800-talet, mitten 1800-talet och framåt en bit in på 1920-talet i USA. Då.
Varför blir det objektiva en legitimitet?
Ja, det gör du för att då hittar du någonstans mellan marknad och politiken, egen position, egen roll som oberoende mellan de här oberoende begreppet. Det är också väldigt viktigt att koppla till objektivitetsbegreppet, att man tar inte ställning, man har ingen part i målet, utan man är en skildrare av det som sker, man rapporterar fakta, alltså skilja mellan views och news, och man har liksom ett distanserat förhållningssätt, och det är ett sätt att legitimera hela den egna praktiken genom att då vara objektiv och promota begreppet objektivitet. Sen i Sverige får vi ju en liknande utveckling, men det kommer lite senare. Men Sveriges Radio har ju saklighet och opartiskhet inskrivet. Men det är ju mer som en ämbetsman, det är mer som en myndighet som har det. Det har ju vi också som myndighetsföreträdare, att vi ska vara sakliga och opartiska. Så det får man inskrivet. Och sen kommer ju även då professionaliseringssträvandena som också driver fram liksom krav på objektivitet för svenska journalister. Så det handlar mycket om legitimering från den egna professionen.
Staffan, du som pratar om att det här har en historisk kontext och sådär. Mm. Hur förändras synen på objektivitet och idén om det?
Man kan väl säga, alltså, jag har lite annan historieskrivning än Åsa. Men det är naturligtvis nära kopplat till vetenskapliga institutioner, absolut. Och när de börjar uppstå, och därmed uppstår liksom ett annat arbetssätt, precis som du säger, att man granskar varandra och sådär. Men däremot, om man tänker, vad jag menade egentligen var att objektivitet förutsätter subjektivitet. Det är liksom dess motsats och är meningsfullt i relation till subjektivitet. Och det i sig innebär att frågan om objektivitet, också som vi diskuterar den idag, bygger på att man funderar på relationen mellan den som skapar kunskapen och det den skapar kunskapen om. Och den relationen är inte konstant, utan där har det skett viktiga förändringar. Och en sån viktig förändring är då, som jag var inne på, om man tittar på 1700-talet till exempel, så är det inte konstigt för en 1700-tals utövare att om man ska beskriva en blomma objektivt, att ta bort en massa detaljer som finns i alla de olika blommor man tittar på för att komma fram till hur blomman egentligen ser ut. Hur en blåklocka ser ut egentligen. Ja, då har man inga problem med att sudda ut en massa konstigheter i de olika blåklockorna. Objektiviteten uppstår tack vare att jag som subjekt vet hur en blåklocka ska se ut. Eller hur en optimal ska se ut. Hur urblåklockan ser ut. Och det där ändras då. Det var det jag menade med 1800-talet. Där man istället säger så här, men nu distorterar du ju. Du lägger i du förvränger hur blåklockan ska se ut. Det är bättre att vi har en kamera eller vi har någon slags automatisk skrift eller någonting som, där subjektet, subjektivitetens bärare, är bortplockat. Och det är ett ganska stort skifte i hur man ser på. Och sen så skulle man kunna säga att under 1900-talet så med liksom det expert, alltså vetenskapens framväxt och sådär, så blir ju experten också viktigare och viktigare. Och då är det en slags svängning tillbaka nästan. Att okej, vi kan ju titta på bilder av allt möjligt, men de pratar ju inte för sig själva, utan vi måste ju ha någon som översätter vad de här bilderna visar. Och då förlägger man kanske kunskapen snarare i just den här experten som Åsa var inne på, med de här institutionerna där man granskar varandra. Men då är det liksom experten som måste till för att tolka alla de här bilderna verkligen. Så det är bara ett exempel på hur det har skiftat i synen på var objektiviteten är förlagd, så att säga.
Alltså det är lite olika projekt. Ja? Men det du pratar om, det låter väldigt mycket som Platon, det där hitta blåklockans idé. Ja. Och det är ett gammalt projekt. Mm. Och det hänger ju samman med rationalismen då, där man tänkte säga att all viktig kunskap får vi genom att sitta i en stol och tänka. Vi behöver inte gå ut och kladda ner oss med empiriska undersökningar. Men sen växer ju empirismen sig starkt då, och det blir ju just de empiriska metoderna som blir så starka under 1800-talet. Man tänker inte framåt, man går ut och experimenterar och testar och samlar data och samlar ihop djur från hela världen och allt vad man håller på med då. Och då blir det ju ett annat projekt. Då är det inte fråga om att hitta blåklockans väsen, utan det är fråga om att titta på mängder med blåklockor och se hur de växer och allt det där. Det är ju lite ett annat projekt som man naturligtvis människan alltid haft. Det empiriska projektet, ta reda på hur det ser ut ute på gården liksom. Men det har ju inte varit det systematiska empiriska sökandet. Det kommer ju först senare med vetenskapen. Rationalismen däremot, den har ju en lång tradition.
Och då går vi till nutid i filosofiska rummet om objektivitet och om det går att beskriva verkligheten på ett objektivt sätt. Med idéhistorikern Staffan Bergvik, filosofen Åsa Wikfors och medievetaren Bengt Johansson. Journalistiken anklagas ofta för att vara partisk. Många kritiker hävdar till exempel att journalister har vänstersympatier. Andra hävdar att dominans av borgerliga ledarsidor inom pressen ger en högervinkling. Dessutom har journalister, som alla människor, sina egna värderingar och erfarenheter. Går det att vara objektiv? Finns det objektiva fakta? Om vi börjar i det här rent mänskliga perspektivet då, går det att vara objektiv som människa, Åsa?
Ja, det är klart att det går att vara objektiv, men det är ju ett ideal igen. Och det måste vi bestämma oss vad målet är. Vad innebär det att vara helt och hållet objektiv? Man kan inte bortse från sitt människoperspektiv. Vi har vårt språk och våra begrepp och så. Så på det sättet så kanske det finns någon slags begränsning där. Men att vara objektiv inom ramen för vad liksom det är att vara människa, så det är klart att det gör. Och då handlar det ju för det första om att skilja tydligt på fakta och värderingar. Det är ju en sån här grundläggande sak. Och det handlar ju journalistiken väldigt mycket om också. Det vill säga hur jag tycker världen bör vara. Hur jag tycker gott och dåligt och sådär. Och hur världen är. Det andra är förstås att jag ska försöka ge en sån välgrundad bild av verkligheten som möjligt. Och välgrundad är det inte när det känns något i min mage eller så, utan det är när jag har varit ute och samlat in evidens och har grunder för mina påståenden. Det här rättfärdigande dimensionen som vetenskapen ägnar sig så mycket åt, att samla in evidens och så, det är ju helt avgörande för att sträva mot objektivitet. Sen hur långt man kommer, det vet man ju aldrig riktigt. Och det skulle jag också vilja betona här, som vi liksom har det tydligt för oss, att det är en väldig skillnad mellan att jag är objektiv och sen påstår om sanningens objektivitet. För jag tycker det är ganska oproblematiskt att säga att sanningen är objektiv. Det vill säga att den existerar oberoende av mina enskilda övertygelser eller andra människors övertygelser. Men hur objektiv jag är och hur mycket jag kan närma mig sanningen, det beror på hur jag agerar när jag samlar in evidens och sånt. Försöker bortse från mitt personliga perspektiv.
Staffan, vad säger du?
Ja, jag skulle nog säga nej, att man som enskild individ kan vara objektiv. Men däremot så kan man sträva efter objektivitet tillsammans genom en massa redskap och verktyg och arbetssätt som man utvecklar tillsammans utifrån hur man beskriver det här idealet. Det är väl korta svaret.
Mm. Bengt, skilja på värderingar och fakta handlar det om här.
Ja, nej, men jag tror väl att...
Enligt Åsa.
Ja, det ska man ju försöka göra. Sen tror jag ju alltid att vi är fångna i våra... människoöden de vi är, så att säga, vi börjar gå någonstans. Men idealet i en praktik som man är vetenskapsman eller som journalist handlar ju om att försöka förflytta sig en del från sig själv till en position där man kan också titta på sig själv utifrån och titta på det man tittar på utifrån. Så att man når ju aldrig fram, precis som Åsa sa det med sanningsbegrepp och som sanning. Alltså någonstans där finns det en sanning, varför något skedde, vilka konsekvenserna rimligtvis kan bli. Men vi kommer ju aldrig kunna nå helt och hållet dit. Men man kan ju sträva efter att göra så gott jobb som möjligt.
Men finns det objektiva fakta, Bengt?
Ja, det beror på vilken fakta du pratar om. Alltså om vi nu tar att Trump vann valet i USA, det gjorde han rimligtvis. Att det pågår ett krig i Ukraina och konflikt i Mellanöstern, det gör det ju. Oavsett vad vi tycker om det eller inte. Sen finns det ju saker och ting som är mycket svåra, alltså vad de här olika sakerna beror på, varför Trump vann valet, vilka konsekvenserna blir, varför konflikten i Mellanöstern ser ut som den gör, vilka konsekvenserna kan bli. Det går ju, alltså alla försöker ta fram så mycket fakta och välgrundade teorier och förklaringar, men det finns ju inte en enda förklaring.
Jag tänkte ge ett exempel bara som är aktuellt nu, och det handlar om hur man beskriver Gaza-kriget när det började. Började 7 oktober när Hamas gjorde sin terrorattack, började 1967 med kriget då, eller 1948. Här liksom vill ju människor lägga det här starten på olika ställen, och man hamnar ju väldigt fort ibland i någonting som är värderingar och omstritt när man bara försöker beskriva, ja, hur det ligger till.
Ja, men det är väl det som är min poäng, att det är väl oftast när man beskriver verkligheten på ett visst sätt så är den ju inbäddad i ideologi. Sen kan vi så att säga bråka om och försöka säga, nej men det började inte det året, det började här eftersom. Och då kan vi ha mer och mer välgrundade teorier om det. Men även historiker håller ju på och bråkar om saker och ting, om vad som är den riktiga faktan. Och sen filosofiskt kan vi säga att jo, någonstans finns det en sanning. Men den lär vi ju kanske aldrig komma åt. Mm. Utan vi jobbar ju med provisorium hela tiden.
Mm. Jag är inte ens säker på att det alltid finns det där faktat som vi aldrig
kanske
kommer
inte
åt. Det är klart att det finns liksom fakta, eller det är klart att det finns en verklighet som har en viss karaktär och sådär. Men ganska fort, och jag håller nog med dig då, Cecilia, som jag tolkar din fråga i alla fall, att ganska fort så måste vi använda saker som inte på något enkelt sätt går att liksom härleda till verkligheten eller fakta, till exempel våra begrepp eller vårt språk eller våra tankeramar. Så att det är ganska få utsagor om världen som går att liksom säga, tror jag, tycker jag, det här är neutrala objektiva fakta om världen. Jag menar, ta krig i Gaza. Ja, någon skulle absolut inte vilja kalla det för ett krig i Gaza. Någon skulle vilja kalla det ett folkmord. Eller kriget i Ukraina. Ja, någon kanske inte alls tycker att det är ett krig. Alltså,
en
krig...
militär specialoperation.
Ja, till exempel. Alltså, vad är ett krig? Vad är ett folkmord? Alltså, alla de där kategorierna är ju inte verkligheten som berättar för oss. Det här är ett krig, utan det är ju vi som konstruerar dem. Sen kan det behöver inte betyda att det bara är ideologi eller bara värdering, utan det liksom finns ju en slags... ja, en slags mänsklig tolkning av väldigt, väldigt, väldigt stora delar av verkligheten.
Alltså det gäller ju att vi är överens om vilka begrepp vi använder. Om vi ska hålla på och diskutera de här sakerna, om begrepp vad ett krig är och så. Har vi olika begrepp så kommer vi vara oeniga, det är helt klart. Men vi ska ju inte låta Putin komma undan med att säga att det är en militär specialoperation.
Nej, nej, det är klart.
Helt enkelt. Nej, det är klart. Utan vi ska vara tydliga med, det här menar vi när vi pratar om krig. Och nu ska vi diskutera om det här är ett krig eller inte. Ja, det är det. Ja.
Så. Jo, men min poäng var egentligen bara att vi kanske inte kan härleda det här i ett krig till en yttre liggande verklighet som berättar själv för oss att det här är ett krig, utan att du och jag är överens om att det är ett angreppskrig på Ukraina, absolut. Men det gör vi med hänvisning inte till en yttre, nödvändigtvis bara till en yttre verklighet.
Det gör jag helt och hållet med hänvisning till en yttre verklighet. Men när jag säger detta så använder jag språkliga begrepp förstås. Mm. Jag säger det är ett föreligger ett anfallskrig i Ukraina. Och de begreppen har en viss innebörd. Och sen kan man gå ut och kolla på om det är sant eller inte. Så jag tycker inte det förstör objektiviteten att man måste använda ett språk för att beskriva verkligheten.
Bengt, vad säger du här?
Ja, vad säger jag? Nu håller vi på att blanda olika saker, känner jag, mellan praktik och mellan liksom någon sorts filosofisk sanning. Och det är klart att, som Åsa säger, att vi kan ju definiera, vi använder ju språket för att definiera verkligheten hur den ser ut. Och sen finns den, jag tror också att det finns där ute oavsett om vi har sett den eller inte. Men det är klart att språket formar hur vi ser på verkligheten också. Så att jag ligger nog någonstans mitt emellan här, skulle jag tro, mellan er två, jag vet inte. Men jag tycker väl liksom att om man tar då, när det gäller journalistiken, för det är det jag mest håller på med. Och där är det ju så att det står på en ständig kamp om verklighetsbeskrivningar. Och det ser vi ju även i politiken. Och jag tror inte man kommer bort ifrån värderingar ändå någonstans. Att man inte kan liksom bortse ifrån att vissa sätt att se på verkligheten grundar sig i våra värderingar. Och då kommer vi också bestämma hur vi ser på saker och ting på samma fakta, så att säga. Att det går liksom inte bortse från det. Och jag tror, även fast hänvisar oss och säger att det alltid finns en sanning, så tror jag ändå att vi kommer ändå se på verkligheten utifrån vissa värderingar. Och vi kan se på fakta som vi säger, det finns det där, men vi ser det inte på samma sätt ändå.
Och kan man då prata om en objektiv journalistik till exempel?
Ja, så långt det går. Alltså man kan komma så långt man kan i fråga om att säga att man kan göra så sakligt som möjligt. Så här ser det ut. Vi kan visa vilka olika perspektiv det finns på den här händelsen, vilka möjliga förklaringar och vilken som verkar mest rimlig. Sen kanske vi inte, alltså journalistiken är ju inte vetenskap. Den har ganska många liknande metoder och jobbar på också en kunskapsproducerande praktik. Men jobbar ju med helt andra tidshorisonter och med andra resurser. Så att det måste gå fortare. Så att kraven man kan ställa på det är ju att det ska vara balanserat, allsidigt, komma så långt som möjligt från att verifiera det som påstås. I praktiken landar det ju ibland bara att man helt enkelt begränsar sig till att den säger det och den säger det. Det är sant att de har sagt det. Men är det sant det de har sagt? Det är problemet för journalistiken att man inte kommer längre, vilket man kanske borde. Hade i alla fall varit önskvärt.
Mm. Hur funkar det i humanistisk forskning då, som ni båda håller på med, Staffan och Åsa? Hur når man objektivitet där? Går det?
Alltså jag är inte säker på att man behöver ordet objektivitet, men det är klart att man strävar alltid efter att ge en så god beskrivning av ett fenomen som man någonsin kan. Och sen så finns det en massa redskap och arbetssätt för att göra det. Till exempel att man tittar på ett historiskt källmaterial. Eller att man är tydlig med sina utgångspunkter i hur man tolkar det källmaterialet. Att man låter andra titta på samma källmaterial och formulera sina idéer om hur det källmaterialet ser ut. Alltså den typen av grundläggande akademiska arbetssätt är ju, om man så vill, ett sätt att försöka uppnå det här idealet objektivitet. Och precis som i journalistiken så kommer man ju alltid inte riktigt nå fram kanske. Men det tycker inte jag i sig är ett jättestort problem. Därför att ett ideal kan vara jätteviktigt just i kraft av att vara ett ideal. Att man liksom, det är någonting att sträva efter. Det är svårt att säga att nu har jag gett en objektivt rätta tolkningen av vad Immanuel Kant tyckte. Jag tycker att det är svårt i humaniora. Eller, nu har jag gett en objektivt rätta beskrivningen av varför kriget i Gaza uppstod. Det är en svår position, tycker jag, i många humanvetenskaper.
Ja, alltså humaniora, det är ju inte en vetenskap, det är många olika. Ja. Det är ju lingvistik, det är historia då, det är filosofi.
Vi kan ta filosofi då, Åsa, som är din profession.
Ja, alltså, men filosofin är ju väldigt tydligt inriktad på att hitta goda argument och avvisa dåliga argument. Kontrollera att en slutledning är korrekt och så vidare. Så den är ju väldigt driven av det här objektivitetsidealet på det sättet, naturligtvis. Men det är ju andra discipliner också, men sen om man jämför dem med till exempel litteraturhistoria, det är ju klart man tolkar en text. Då är det ju väldigt svårt att säga att det här är den enda tolkningen. Mm. Det är ju liksom lite metafysiskt konstigt att det finns en tolkning. Mm. Men även då så strävar man ju efter en objektivitet i den bemärkelsen. Man argumenterar för att det här ger den här texten en viss sorts koherens eller vad det kan vara, meningsfullhet som verkar rimlig och så. Så att det finns ju alltid ett som du är inne på, en strävan mot objektiviteten oavsett vilken typ av metod man använder, och det kan vara väldigt många olika metoder inom humanvetenskaperna.
Och vad är det man förhåller sig objektiv gentemot då, enligt de här idealen? Är det olika inom forskning och inom journalistik till exempel? Jag menar, vi pratar ju ofta om att man ska vara opartisk när det gäller partipolitik till exempel inom journalistiken. Men vad finns det för något? Men vad är det man förhåller
sig till? Det är flera olika
till?
Saker, för det ena är ju någon sorts sanningsbegrepp, alltså att är det sant det de säger eller är det sant det de påstår och såna här saker. Det andra är ju liksom någon sorts rättvisa, att det ska vara balans mellan olika åsiktsyttringar inför ett val, så att vi kan veta liksom att de olika partierna får lika mycket utrymme och såna här saker, balans. Så att i den betydelsen så är objektivitetsbegreppet eller opartiskhetsbegreppet i journalistiken, det är flera olika saker i den. Det är inte bara att, alltså grundförutsättningen i journalistik är ju att det som berättas i någon mening ska vara sant. Alltså är det inte sant så är det inte journalistik. Alltså är det fiktion eller något annat. Alltså om det är påhitt så är det inte journalistik. Det går att göra jättebra saker och beskriva verkligheten på många sätt som litteratur gör eller konst gör, som säger någonting om verkligheten, men inte journalistik. Journalistiken påstår att något har hänt, och det har hänt av en viss orsak och det kan få de här konsekvenserna och så vidare. Sen finns det en massa andra saker runt journalistiken då, att man tycker att okej, har vi nu en valrörelse, då är det kanske rimligt att alla partier får lika mycket utrymme att föra fram sina argument, och kanske ska vara balans däremellan, och kanske inte då journalisterna ska ta som ett stort utrymme att låta partierna framträda. Så det kan man tycka, så att säga. Men det här är ju flera olika dimensioner av objektiviteten. Sanningskravet är ju liksom på något sätt grundläggande i journalistiken, det kommer man inte ifrån. Sen kommer man inte fram alltid. Och ibland så kanske man nöjer sig med lite för lättvindigt med att bara låta ena och andra sidan komma fram. Men liksom, journalistiken har ändå det som grundkrav. Så att när vi pratar objektivitet, alltså saklighet och opartiskhet, är två begrepp då som Sveriges Radio och Sveriges Television måste agera under. Och då är det ju saklighetskravet är ju en sak, opartiskhetskravet är något annat. Men det ryms då när man pratar om journalistik som objektivitet. Mm.
Journalistik har ju alltid en vinkel, en utgångspunkt, något som lyfts fram som viktigt. Forskning har en frågeställning. Hur rimmar det med objektivitet?
Att forskning har en frågeställning?
Ja, att man utgår ifrån någonting.
Ja, för mig är det ett slags illustration över att det är svårt att tänka sig en yttre verklighet, åtminstone när vi som humanister liksom ska beskriva den, utan redan i vårt sätt att ställa frågor så finns det en slags perspektiv, kanske man kan säga. Det behöver inte betyda att man hittar på eller att man förvränger eller att man är subjektiv, utan de frågorna och perspektiven har ju tröskats igenom ett arbetssätt, en praktik i humanistisk forskning som där man liksom kritiskt granskar redan varandras frågeställningar, så att säga. Men att säga att en fråga någonstans kommer frågan ifrån, så att säga. Återigen, det behöver inte betyda att det är ideologi eller politik. Men man har ju liksom ett sätt att titta på verkligheten genom den frågan man ställer.
Mm. Det viktiga är väl hur man besvarar frågan, eller två saker viktiga. Det ena är hur man besvarar frågan, om man gör det på ett subjektivt sätt eller om man använder sig av den här. Jag håller ju med dig väldigt mycket om den sociala dimensionen i det här, att vi frågasätter varandra, det är så centralt. Men Sen en annan sak som är viktig är ju också att alla frågor ställs, så att säga. Och det är ju en sak som man har diskuterat och ibland kritiserat, till exempel delar av medicinen för. Man har inte tittat tillräckligt mycket på kvinnosjukdomar. Man har inte ställt de frågorna för det var mansdominerat och så. Och så kan det ju bli, att det blir vissa viktiga frågor som inte ställs. Men jag tycker inte själva ställandet av en fråga i sig är problematiskt, utan det viktiga är att hur man besvarar det och att alla relevanta frågor ställs i sammanhanget. Och det kanske, där kanske vi misslyckas ibland i vetenskapen. Därför är det viktigt att det finns en pluralism inom vetenskapen.
Men det är ju det som jag också uppfattar, att när det gäller kritiken mot journalistiken så handlar den ju inte alltid så mycket om så att säga, att man beskriver verkligheten helt fel, utan att man inte beskriver alla sidor eller att man inte tar upp alla frågor eller ställer alla frågor till hur den här verkligheten ser ut. För jag menar, tittar man på kritiken kring Gaza-kriget, det är ju inte så att de här frågorna inte ställs. Det är ju mer proportionen kring dem, hur mycket det blir om dem. Alltså om den ena sidan får väldigt mycket ett visst perspektiv och de andra får lite mindre. Men följer man nyhetsrapporteringen i så kallad mainstream media eller legacy media, så får man ju oftast de flesta perspektiven. Det handlar mest om mängden, och det är samma sak med USA-valet. Jag menar, jag följde det ganska slaviskt sista månaden och tittade på opinionsundersökningar och så. Och jag hörde väl de flesta stories som nu vissa hävdar att man inte har hört om alls, utan de har funnits där. Men kanske beroende på hur mycket. Men tittar man då på opinionsundersökningar, så var det bästa vi hade, så såg det ut som att det skulle bli ganska jämnt. Att det såg ut att det skulle handla om Pennsylvania. Nu gjorde det inte det. Men givet den verklighetsbild vi hade oss att förhålla oss till, så var inte det som helt orimligt att se på det här valet på det sättet som det gjordes i medierna.
Det är intressant det där, hur det uppfattas. Och både journalistik och forskning bygger ju på att man har förtroende hos allmänheten. Så att, vad händer då om allmänheten har en bild av verkligheten som kanske inte är sann? Om publiken tror på konspirationsteorier till exempel, behöver medierna anamma det på något sätt för att uppfattas då som objektiva?
Alltså jag kan säga något kort. Men Åsa, hon kände att du ville prata där. Jag säger något kort. Alltså journalistik, så här, sanningen måste alltid gå före förtroendet. Alltså du kan aldrig liksom, för att höja förtroendet så ska vi göra avkall på vad som är sant. Det kan ju inte funka i journalistiken liksom. Utan har man de två, visst, förtroendet är jätteviktigt, men och du kan ju inte börja anamma konspirationsteorier för att höja förtroendet hos en grupp som inte tror på nyheter. Utan sanningskravet måste ju vara det som är överordnat.
Ja, exakt. Alltså det finns ett dilemma här naturligtvis. I takt med att vi får allt mer alternativa medier och alternativa informationskällor, och många av dem är extremt opolitliga, och människors verklighetsbild påverkas av det, så kommer de också uppfatta vad redaktionella medier rapporterar som skevt eller politiskt vinklat och sådär, mot bakgrund av vad de har fått i sig. Och då är ju dilemmat det att för att återvinna det förtroendet, så kan man då gå ut och vara mer skev själv, och det kan man ju inte göra. Samtidigt som då kommer effekten bli att människor tappar förtroende, för det finns en feedbackmekanism här mellan vad man redan tror och vad man hör och sen hur förtroendet faller. Och ser man de flesta västerländska demokratier just nu, så har man ett politiskt polariserat medieförtroende som är djupt bekymmersamt.
Vi går vidare där. Det tycker jag var bra övergång till framtiden och vad som kommer hända med det här objektivitetsbegreppet i filosofiska rummet om objektivitet med idéhistorikern Staffan Bergvik, filosofen Åsa Wikfors och medievetaren Bengt Johansson. Hur förändras synen på objektivitet när vi väljer våra egna experter, medieflöden och sammanhang som formar våra världsbilder? Hur blir det i framtiden? Går utvecklingen mot att vi lever i olika världar? Och vad händer i så fall då med objektiviteten? Blir det samma som att vara det som just jag uppfattar som objektivt? Om utvecklingen går mot att vi lever i olika verkligheter, vad händer då med synen på objektivitet?
Får jag invända mot frågan?
Ja, jag skulle säga, får jag invända mot frågan? Ja. Precis.
Ska jag börja? Nej, men jag tycker, jag är helt med på det här hotet. Men jag tycker att det finns ett problem i en slags nostalgi över hur det har varit förut, som ligger implicit i tanken att vi går mot en värld där vi inte lever i samma verklighet, vilket tycks förutsätta att vi har gått från en situation där vi har levt i samma verklighet, vilket jag tror kanske inte riktigt stämmer.
Tror du inte att vi har mer differentierade verkligheter, så att säga, med den utvecklingen med sociala medier och olika informationskällor? Och
kanske, så? Men det, för mig är det en empirisk fråga som verkligen måste, apropå objektivitet, studeras ordentligt då i så fall. Och ja, det är klart, det kanske finns sådana studier. Men jag tycker inte man kan förutsätta det som en teori om världen förrän den är empiriskt provad ordentligt. En annan sak är, man ska vara försiktig med att önska att vi alla lever i samma verklighet. För att det är ju så det fungerar i diktaturer. Det är så det fungerade i Sverige innan, liksom, innan upplysningen och reformation. Alltså den typen av åsiktsförtryck. Det finns en risk för åsiktsförtryck. Någonstans måste ett demokratiskt samhälle helt och hållet omfamna och acceptera känslan att vi har olika bilder av hur livet är. Kanske inte tyngdlagen, men andra saker. Rätt många saker kommer vi ha olika åsikter om. Det liksom ligger ju i demokratins kärna.
Och så du vill också piska mig lite.
Ja, fast jag, min invändning är en helt annan. Vi lever i samma verklighet, punkt slut. Samma bomb kommer att falla på oss och vi kommer att dö. Det finns, vi lever i samma verklighet. Vi har olika bilder av verkligheten. Så är det. Och så har det alltid varit i viss mån. Och det är en empirisk fråga i vilken utsträckning det har blivit mer så nu. Och det finns evidens för att det har blivit mer så. Vad det gäller en hel del, vad ska man säga, policyrelevanta fakta. Till exempel om klimatet eller vaccin eller vad det kan vara. Och det hänger samman med det nya splittrade medielandskapet. Där människor kan få väldigt olika bilder av verkligheten beroende på hur deras förtroende ser ut då. Så är det. Att leva i en diktatur är också att leva i samma verklighet, men det är att leva under en bild av verkligheten som tvingas på en. Och den som vågar knysta någonting annat straffas. Så är det. Och demokratins grundtanke är pluralismen. Men då ska man vara tydlig med två olika saker här. Det ena är vad det gäller faktaövertygelse då, alltså synen på fakta, verkligheten. Och det där vi är oeniga, men vi har sätt att hantera det. Vi kan gå ut och ta in mer evidens och ta reda på hur det är. Sånt finns i en demokrati, men vi kan lösa det gemensamt på ett bra sätt. Värderingsoenigheten, jag vet inte om den är tilltagande just nu, men vad jag vet är att faktaoenigheten är tilltagande och det är ett problem i en demokrati. För att vi kommer alltid vara väldigt oeniga när det gäller värderingar, men om vi inte ens kan vara eniga om grundläggande fakta, då blir den politiska oenigheten helt ohanterlig. Och utvecklingen i USA är ett väldigt bra exempel på det, där man inte ens kan vara eniga om vem som vann valet 2020, då fungerar inte demokratin. Så den tilltagande faktaoenigheten som vi ser nu, den är extremt demokratiskadlig. Sen att demokratin ska vara värdepluralistisk, absolut.
Men jag tror vi alla är ute efter här någon sorts, det jag nämnde i början, alltså begreppet public knowledge på något sätt. Att vad är det vi vet gemensamt, vad som också vi kan ha som utgångspunkt för när vi vill att samhället ska gå i en riktning eller gå i en annan riktning. Och där har ju, och det har vi också sett som Åsa är inne på skräckexemplet med USA, när eliterna, alltså politikerna och maktmänniskor, inte ens kan komma överens om, eller inte ens så att säga, blåljuger den offentliga lögnen. Att man helt enkelt säger något som är uppenbart, alla vet inte är sant. Det är ju så som det är i diktaturer, att makthavarna ljuger utan något problem. Och alla vet att de ljuger, men ljuger ändå. Och att det inte får några konsekvenser. Och det är det som är riktigt allvarligt, tycker jag, när vi liksom brister eller mister den här gemensam public knowledge. Att vi har helt olika beskrivningar om hur verkligheten faktiskt ser ut. Mm. Sen vi kan komma överens om att vet vi bara detta, så kan vi, alltså, när man inte ens har spelplanen, och har man inte den, då har vi liksom ingenting. Det är ju det du beskriver oss.
Exakt så.
Varför ger inte medierna oss den spelplanen då?
Men medierna gör det. Gjorde det. Men det som händer nu är just den här splittringen av informationslandskapet. Där det också finns så många andra bilder som ges. Och det är det som gör att det är så svårt. Och sen gör du en väldigt viktig poäng när du säger att det är så, när de här lögnerna får det genomslag, som till exempel lögnen om 2020 fick, så kommer det uppifrån, från politiska ledare och opinionsledare. Det är därför den utvecklingen i USA har gått så långt, så snabbt. För att Trump har varit så villig att ljuga, och så många politiker har varit villiga att stötta upp honom med den här lögnen. Så det farligaste läget är när det kommer uppifrån på det här sättet.
Får jag bara lägga till? Jag tycker att...
Jag vill först bara lägga till att det var USA jag pratade om när jag hänvisade till polariseringen bland medierna och det här om att medierna inte liksom skulle ge den här bilden. Så att jag ville bara tydliggöra det.
Nej, men jag tycker att det... Jag tänker på det så här, att jag tycker att det råder en skriande brist på kompetens, eller man ska säga, insikter om inte alltid vad som är sant och falskt, utan vad som är ett bra påstående om världen och vad som är ett dåligt påstående om världen. Och det råder liksom en brist på förståelse för på vilka grunder kan vi säga att det här är ett bra påstående om världen och på vilka grunder kan vi säga att det är dåligt. Alltså förmågan att fälla omdömen om påståenden är ett stort problem, tycker jag, i så fall. Alltså om man tar förnekelsen av valresultatet 2020, så är det ju helt uppenbart för någon som är tränad i hur skapar man kunskap att det är ett uselt påstående om världen att säga att valet inte vanns av Joe Biden. Allt det som det finns goda belägg för att tro på stöttar den utsagan om världen. Och det, man behöver inte vara speciellt liksom klok för att se att alla påståenden och motsatsen är politiskt drivna. Så att istället för att säga sant, falskt, visst, det kan vi säga, men man kan också tänka på det som, är det ett bra påstående om världen eller ett dåligt påstående om världen?
Ja, jag skulle hålla det normativa undan här faktiskt. Sant och falskt är bättre. För det håller det normativa undan. Däremot kan vi prata om välgrundat, mer eller mindre välgrundat.
Ja, okej. Okay. Ja.
Den här utvecklingen då som vi ser i världen med auktoritära rörelser som bryter mot demokratins spelregler. På vilket sätt utmanar det hur journalistiken kan jobba med objektivitet och liksom, vad blir framtidens journalistik?
Ja, det är en 1000-kronorsfråga. Eller det är inte 1000, det måste vara en 100 000-kronorsfråga nu med tanke på inflationen. Jag vet inte, men det här är ju, jag tror ju fortfarande, alltså alltid gå tillbaka till journalistikens grunder. Liksom. Försöka berätta vad som hänt så bra som möjligt och försöka förklara vilka välgrundande påståenden finns om saker och ting, varför det ser ut som det gör och vilka konsekvenser de kan få. Jag tror liksom inte det finns någon annan väg, och det är väl samma sak för oss forskare. Alltså vi får vara noggranna med de metoder vi har, visa hur vi gör, vara transparenta. Liksom det är back to basics på något sätt. Det vi kan göra. Jag tror inte liksom att det blir bättre att vi blir aktivister eller att man liksom gör massa andra saker. Man måste liksom jobba med grunderna.
Mm, absolut, det är helt riktigt. Men det som händer i världen nu i takt med det här är ju att pressfriheten inskränks hårt. Vi får se vad som händer i USA, men det skulle inte förvåna mig om en del tv-kanaler får sina sändningstillstånd indragna av Trump och så. Mm. Det är en utveckling vi ser.
Då lämnar vi objektiviteten för att få era komplett subjektiva tips. Vad har ni mer för böcker, filmer, tv-serier eller annat som har väckt nya tankar, Staffan?
I somras läste jag en roman av den här Hernán Díaz roman Egendom. Och då slog det mig att som romanbygge så är den ganska intressant utifrån den här frågan om objektivitet. Vad är den här figuren som vi läser om? Vad är det för typ av figur egentligen? Det är ett intressant romanbygge som liksom ställer den frågan lite indirekt.
Ja, men jag tipsar väl om en roman också då, som jag läste för ett par år sedan, för det hänger ihop lite med det här. Den här Lotta Lundbergs bok Den första kvinnan, som handlar om en kvinna som, ja, jag ska inte berätta så mycket, men hon är journalist då, hur hon tvingas in och ägna sig åt propaganda genom att ge en skev bild av verkligheten. Inte om att ljuga i det enskilda, utan om att välja ut fakta som passar bara en del av verkligheten. Och det är väldigt intressant hur den romanen beskriver detta.
Ja, med tanke på ämnet då om just objektivitet och sanning, så kan jag inte låta bli då Ingrid Carlbergs bok Marionetterna, som handlar just om propaganda och propagandamekanismer också, som undergräver just vad vi tror är sant och vet är sant. Den var en väldigt bra bok, som också man såg att väldigt mycket av det som man ser som nytt är faktiskt inte så nytt.
Tack för det och för detta samtal i filosofiska rummet om objektivitet, som härmed är slut. Ni har hört Åsa Wikfors, professor i filosofi vid Stockholms universitet, Staffan Bergvik som är professor i idéhistoria på samma ställe och Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Tekniker var Christer Chanel, David Rune och Marie Liljedahl producerade, Anton Ålberg gjorde research och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Vi hörs igen om 2 veckor.